Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
Peterhof, utanför Sankt Petersburg, sommaren 1853. I den lilla smedjan är luften varm och kvav, men också fylld av spänd förväntan. De tre personerna trängs på den knappa ytan. Två av dem, far och son, är gäster här. Och med nyfiken blick betraktar de sin värld. Försiktigt håller mannen upp ett litet glasrör. Och med lika varsamma rörelser vickar han det fram och tillbaka. Den gulaktiga oljan inuti rinner långsamt från sida till sida. Och de två besökarna håller andan. För de vet vilken våldsam kraft som gömmer sig i röret, omsluten av det tunna glaset. Så tar mannen av korken och häller ut lite av innehållet på ett stort smidestäd. Med andra handen greppar han en hammare och höjer den över huvudet. Besökarna står som förstenade. Och så låter mannen hammaren falla. I samma stund som den slår mot städet smäller det. De två besökarna rycker till. Men så märker de. Det enda som exploderat är precis den lilla fläck där hammaren träffat. Resten av oljan ligger kvar, orörd och intakt. Alfred Nobel betraktar upprymt sin far, som spricker upp i ett stort leende. Något sånt här har de aldrig sett förut.
Det här är berättelsen om Alfred Nobel, Sveriges mest framgångsrika uppfinnare. En motsägelsefull man vars innovationskraft smällde högt och sprängde gränser. En envis visionär som lämnade efter sig en hisnande förmögenhet och en vilja om att förändra världen.
Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
Det är Alfred Nobels privatlärare, en framstående rysk kemist som demonstrerar den förtrollande och potentiellt förödande kemiska nymodigheten. Den som i vetenskapskretsar går under beteckningen C3H5N3O9, nitroglycerinet. Och det är svårt att inte bli hänförd av uppvisningen. Men om Alfreds pappa Immanuel faller huvudstupa för de explosiva dropparna, så kliver Alfred ut ur försökssalen med en försiktig fascination. Men reservationerna kommer mjukna med åren. Den knappt 20-åriga Alfred Nobel vet det såklart inte ännu, men den lite olja och märkliga vätskan som smäller till där på smidestädet ska faktiskt bli en av hans närmaste och mest långlivade följeslagare. Den kommer forma hela hans livsbana, skänka honom enorm framgång och närmast ofattbara rikedomar. Men också kosta honom och resten av familjen dyrt. För priset för att handskas med sprängämnen betalas i förlorade människoliv. Det är en lång och vindlande färd genom livet han har framför sig, den unga Nobel. Hela familjen kommer flera gånger behöva röra på sig. Inte bara geografiskt, utan också upp och ner på samhällsstegen. Allra längst in i Finska viken ligger det. Det som kallas Rysslands fönster åt väst, Sankt Petersburg. Och även om grundaren Peter den Stores visioner om att den skulle bli världens centrum kanske inte riktigt slagit in, så är det en imponerande stad. I mitten av 1850-talet är det Rysslands huvudstad och den plats Alfred sedan ungefär 10 år tillbaka kallar hemma. Det är tack vare pappa Immanuel och hans inte helt finkalibrerade näsa för affärer.
Immanuel Nobel var en mångsysslare. Han hade varit verksam i Stockholm som byggare och arkitekt, men han var också ett energiknippe och en idéspruta som gärna studsade mellan olika områden.
Det här är Ingrid Karlberg, författare till boken Nobel, den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris.
Man kan väl säga att han hade begränsad framgång, eller hade haft begränsad framgång i Stockholm. Hans företag gick i konkurs, han jagades av borgenärer, så, och det blev så illa att han hotades faktiskt av att fängslas och tvingades fly ur landet.
När det har gått bra för pappa Emanuel så har det gått strålande. När det gått dåligt så har det gått uselt. Och när pappa tvingas lämna Sverige och sticka utomlands blir den 4-åriga Alfred, de två storebröderna Robert och Ludvig och mamma Andrietta kvar i Stockholm i några år. Och det är en kämpig tid. Den lilla familjen är fattig, bor trångt och alla får göra sitt för att sätta mat på bordet. De tre pojkarna skickas ut på stans gator för att kränga svavelstickor och mamma Andrietta öppnar en småbarnskola. Den drar in välbehövliga pengar som gör att Alfred och hans bröder får en utbildning. Och lilla Alfred briljerar på lektionerna. Men på andra plan går det inte lika lätt. För Alfred visar sig vara en rätt krasslig pojke som plågas av allt från huvudvärk till en stökande mage. Men värst av allt är kanske kompisarna. Eller snarare bristen på dem.
Senare i tonåren och som ung så skrev Alfred Nobel poesi. Då brukar han blicka tillbaka, kunde han göra, på sin barndom. Och då beskriver han sig själv som en ensam pojke på skolgården som inte riktigt deltog i de andras lekar och som drömde sig bort till en gyllenkantad framtid, eller han minns han skulle ägna sig åt andra saker.
Kanske är det barndomens utanförskap och ensamhet som gör att Alfred i tonåren tar sin tillflykt i poesins värld efter att han och resten av familjen till slut gjort pappa Emanuels sällskap i Sankt Petersburg. Som många andra unga killar är han förtjust i tidens romantiska storslagna stil och bländas av idolerna och ikonerna Lord Byron och Percy Shelley. Men diktardrömmarna får vänta. För Alfreds uppenbart skarpa hjärna behövs någon annanstans. Nämligen i det ständigt växande familjeföretaget som i mitten av 1850-talet när Alfred kommit upp i 20-årsåldern äntligen kommit på fötter igen. Och det som vänt pappa Emanuels olycka är en av hans senaste uppfinningar. Ett vapen som ryssarna verkligen behöver.
Han överhör vid något tillfälle någon konversation mellan några ingenjörer i den ryska marinen som funderar över hur man ska klara av utmaningen att skapa en fjärrstyrd sjömina. Och då tänker Emanuel, ja, men det där kan ju jag lösa.
Ja, självförtroendet är inget fel på. Och han gör slag i saken. Snart har pappa Nobel snickrat ihop en marin mina som säljer som smör. Just vapen är nämligen något som ryssarna behöver. För vid den här tiden är man inblandad i en blodig konflikt med det tidigare så mäktiga Osmanska riket. Det som ska bli känt som Krimkriget kommer ta livet av hundratusentals människor. Men som man brukar säga, den enes död, den andres bröd. Och bröd, det får familjen Nobel i formen av ett rejält tillskott i kassan. För dem är kriget goda nyheter. Den ryska tsaren lägger in beställning efter beställning på Emanuels nyskapande minor. Och pengarna rullar in. Pappa investerar i något av det viktigaste han har. Sina söner. De får fortsätta studera. Och för den klipska Alfred går det som vanligt som en dans. Han läser allt från kemi och matematik till filosofi och lär sig 5 språk. Men den nobelska medvinden kommer snart att mojna och följas av en hård motvind. Krimkriget är inte det enda som får den europeiska kontinenten att skaka här i mitten av 1800-talet. För bara några år sedan, under revolutionsåret 1848, fick en våg av folkliga uppror kungahusen och darra i mer än 50 länder. Då reste sig medborgare över hela Europa med vapen i hand och stod upp och på vissa håll till och med slog sönder det envälde som monarkerna så länge trott var okrossbart. Och i revolutionernas spår följde våldsamma motdrag från de hotade kungamakterna och ännu fler krig. Så säkert jublar många när åtminstone ryssarna och osmanerna äntligen lägger ner sina vapen år 1856 och Krimkriget tar slut. Men för familjen Nobel, och särskilt för pappa Emanuel, är den efterlängtade freden förödande.
Då upphörde beställningarna. Plus att samtidigt upptäckte man att en del av de där sjöminorna faktiskt hade slutat fungera. Så att entusiasmen för Emanuel Nobels uppfinning hade också avtagit. Det blir en ganska drastisk förändring för familjen och Emanuel Nobel går återigen i konkurs.
Den dramatiska konkursen tvingar mamma och pappa Nobel att återigen styra kosan hem till Sverige. Med sig har de yngsta sonen Emil som hunnit både födas och växa upp till en ung man under åren i Sankt Petersburg. Snart är även Alfred om sällskap. För hemma i Stockholm behöver pappa Emanuel hjälp med något. Något som ska ge Alfreds liv en helt ny riktning och genom honom förändra världen för alltid. När Alfred som liten pojke lämnade Stockholm var den svenska huvudstaden ärligt talat inte mycket att hurra för. Och när han nu kommer hem igen som 29-åring är den nästan lika smutsig och fattig som när han åkte. Men stora förändringar är i antågande.
Det är ju precis här som det börjar ta fart. Alltså Sverige är ju på väg in i industrialismen och det med besked kan man väl säga. Det intressanta för Emanuel Nobel och Alfred är ju att i och med att man har börjat bygga de första järnvägarna har man också börjat spränga för de första järnvägstunnlarna, inte minst i Stockholm. Och där är man då besviken på det sprängämne som finns till hans, det som kallas svartkrut då. För att det är ganska ineffektivt och faktiskt också väldigt farligt. Så att här finns liksom en marknad för någonting annat.
Och det där någonting annat, det är precis det pappa Emanuel står på tröskeln till att ta fram. För sen han fick lomma hem från Sankt Petersburg med svansen mellan benen har han knegat envist ute i verkstaden med en allt mer brinnande besatthet. Och det är särskilt ett ämne han snöt in på. Det där vi hörde om i början av det här avsnittet. Den vars kraft bokstavligen kan förflytta berg. Nitroglycerinet. Men det finns en detalj varken han eller någon annan lyckats få bukt med. Att få det att detonera när man vill.
Det var ju den gåtan som fortfarande var obesvarad. Och det skulle Emanuel Nobel då försöka sig på. Och det första han gav sig på, eller hans idé, det var att man skulle blanda ut nitroglycerinet i krut. Så hoppas att det då skulle bli en tillräcklig kraft för att få nitroglycerinet att detonera.
Nedanför Södermalms branta bergsida, precis vid Mälarens grumliga vatten, har familjen Nobel installerat sig i en gård på det som idag är Södermälarstrand. Den heter Heleneborg och med sonen Emil vid sin sida knoppar pappa Emanuel ivrigt på med sin krutblandning som han försöker saluföra för glatta livet. Men han får inte riktigt till det och det är därför han har kallat hem Alfred från Sankt Petersburg. För till skillnad från sin far har Alfred ju pluggat en del kemi. Och när han ansluter år 1863 svänger han raskt ihop en egen lösning. Nitroglycerin med en tillhörande tändhatt och stubin. Alfreds skapelse får namnet Nobels sprängolja. Och nu tuffar affärerna igång. Än så länge är far och son inte särskilt oroade över riskerna. Nitroglycerinet må vara explosivt, men att överhuvudtaget få det att, så att säga, smälla av har ju hittills varit svårt. Och kanske får det tillverkningen att kännas rätt ofarlig. Men det är en falsk trygghet. För familjen Nobels verkstad ska visa sig bli en dödsfälla.
Heleneborg, 3 september 1864. Omtöcknad öppnar Alfred ögonen och försöker orientera sig. Förutom det ringande som skär i hans öron har världen berövats allt ljud. En skarp kontrast mot det som nyss fyllde luften. Ett eldrött sken och en våldsam explosion. Alfred kravlar sig upp från golvet, borstar bort dammet och glassplittret från kläderna. Huvudet värker. Han hjälper sin skärrade kollega på fötter. Något har gått fruktansvärt fel. Det förstår de båda två. Men inte i det hus de befinner sig i. Alfred försöker samla sig, rör sig mot ytterdörren. Och medan handen sträcker sig mot dörrhandtaget stiger paniken. Vad väntar där ute på andra sidan? När dörren glider upp slår chocken nästan omkull honom. Där, ute på gården, där det nyss stod en byggnad, finns inget annat än ruiner kvar. Och bland rasmassorna, blödande, lemlästade kroppar. Överallt, på marken, begravda under bråte, till och med uppslungade i träden, skymtar slamsor av det som för bara några minuter sedan var arbetande, levande människor. Så ser Alfred sin far mitt i kaoset, omskakad men till synes oskad. Detsamma verkar gälla även hans mor. Men var är Emil?
Den Nobelska smällen, det är namnet den våldsamma olyckan ska få i den chockade pressen och bland de omskakade stockholmarna. Och snart får Alfred det besked han fruktat. Lillebror Emil är en av de sex människor som miste livet i explosionen. Och knappt har dammet lagt sig innan journalisterna börjar flockas runt den raserade verkstaden. I detaljerade artiklar målas de fruktansvärda scenerna upp om kroppar så söndertrasade att de är svåra att ens identifiera. Allmänhetens intresse är så stort att det sätts in extra båtturer till Heleneborg för att folk med egna ögon ska kunna se de makabra fasligheter alla pratar om. Och mitt i allt det här står familjen Nobel i den svåruthärdliga dubbla rollen som sörjande offer och misstänkt gärningsman.
Om man tar Emanuel Nobel så kommer han ju att bli åtalad för vållande till de här människornas död så småningom. Och Alfred och Emanuel får förstås utstå en hel del kritik och fördömanden i tidningarna. Men framförallt så drabbas ju familjen av en stor sorg. Och till följd av olyckan så förvärras ju också familjens ekonomiska omständigheter ganska rejält. De får inte längre tillverka sprängoljan i centrala Stockholm. Så allting stannar av och det är en ekonomiskt och hårt utsatt familj som bär på en evig sorg skulle jag säga i det här skedet.
En sån här tragedi hade säkert fått många att lägga nitroglycerinet på hyllan, ge upp alla tankar på att tämja det livsfarliga ämnet. Men inte Alfred. Kanske tänker han att lillebror Emils död inte ska vara förgäves. Kanske lyssnar han på dem som trots farorna ser nitroglycerinet som framtidens sprängmedel. Vad som än driver honom står det klart att arbetet måste fortsätta. Men på Heleneborg är familjen Nobel alltså inte längre välkomna. Så det blir till att packa ihop det lilla som finns kvar av den sprängda verkstaden och flytta. De landar till slut några kilometer längre ut från stan, vid Vinterviken, som är en perfekt plats. Nära vatten, i skydd av de omkringliggande bergsknallarna, men på säkrare avstånd från folk och bostäder. Där kan man äntligen dra igång sin produktion i större skala. Och den för familjen så smärtsamma Nobelska smällen blir faktiskt deras biljett till framgång. De stora rubrikerna gör att allt fler får nys om Nobels sprängolja. Och det är en potentiell vinstmaskin. För precis som i Stockholm snurrar den industriella revolutionens hjul i ett allt mer rasande tempo även i resten av världen. Och den växande marknaden beger sig Alfred snart in på. Han drar ner på kontinenten och startar fabriker i land efter land. Och snart sträcker sig Nobels verksamhet hela vägen från Europa till Nordamerika. Men i takt med att företaget växer kommer fler rapporter om Nobelska smällar i Alfreds fabriker. För nitroglycerinet är oberäkneligt. Ibland går det inte att få fyr på det alls. Och ibland verkar det nästan explodera av sig själv.
Det skulle ju dröja många, många decennier innan mänskligheten så att säga blev varse hur farligt nitroglycerinet egentligen kan vara. Det som händer är att nitroglycerinet under vissa omständigheter kan självantända. Det är en slags kemisk sönderdelning som äger rum under en ganska lång period. Så från att ha varit svårt att detonera kan det plötsligt självantända. Och det är ju det som händer på olika håll här i världen. Men det förstår inte Alfred och ingen annan heller.
Att arbeta med nitroglycerin är livsfarligt och många är förståeligt nog vettskrämda. I Amerika vill politiker till och med stifta en lag om att den som oförsiktigt handskas med nitroglycerin och orsakar en dödlig olycka själv ska dömas till döden. Och i England förbjuder man ämnet helt och hållet. Alfred håller dock inte med om att det är nitroglycerinet i sig som är problemet.
Han är ju helt övertygad om att sprängoljan egentligen är ofarlig. Och de här olyckorna som händer, det är för honom ett resultat av den så kallade mänskliga faktorn.
Så förutom att hantera ett expanderande bolag får Alfred lägga oändligt mycket tid på att övertala den oroade allmänheten och myndigheterna att det visst går att tillverka och hantera nitroglycerinet på ett riskfritt sätt. Men till slut börjar även han inse att något måste göras för att öka säkerheten. Kanske blir det mindre farligt om man blandar vätskan med något. Och snart ska han hitta den extra komponent han söker, rakt under näsan på honom. Eller i alla fall rakt under fötterna. Den är ingen ny upptäckt för Alfred Nobel, eller för någon annan heller egentligen. Den vita och kiselrika jorden som omger en av hans fabriker i tyska Krümmel utanför Hamburg. Kiselgur heter den och är en finkornig sand som tyskarna vandrat på i århundraden. Alfred blandar kiselguren med sprängoljan, bakar ihop det till en liten stav. Och då går det upp för honom. Det är precis det här han har letat efter. I den formen går det att flytta sprängoljan på ett betydligt säkrare sätt. För den degiga massan är, för att citera Alfred själv, svårantändlig av bara fan. Men med hjälp av en kopparkapsel fylld med krut och en stubin så går det att få fyr på den. Nu är sprängkraften, så att säga, inbakad i degen. Och Alfred har en färdig produkt. Allt som återstår nu är att döpa den.
Han föreslår själv att han ska kalla det för jättekrut, eller hermelinkrut. Och brodern Ludvig, han föreslår att han ska kalla den här nya uppfinningen för Nobelin. Men det blir dynamit. Då kan vi bara gissa att det beror på att de här åren så har det kommit en ny uppfinning, den elektriska generatorn som kallas för dynamo. Och den här visades på världsutställningen i Paris 1867. Vi vet att Alfred var där och det talas mycket om dynamon, så att möjligen så har han plockat det därifrån.
Ja, där har vi den. Dynamiten. Namnet härstammar ur det grekiska ordet för kraft. Och med det är en av 1800-talets mest betydelsefulla uppfinningar komplett. Men den omedelbara succén uteblir. Nitroglycerinet har fortfarande dåligt rykte. Men bara några år senare, år 1870, ska Alfred få draghjälp av precis det som tidigare varit ett av familjens främsta framgångsrecept. Krig.
Dynamiten fick sitt stora genombrott i anslutning till det fransk-preussiska kriget 1870-71. Och det var inte för att det användes som vapen under kriget, men däremot för att det skrevs mycket om dynamiten som ett hot. Fiendens effektiva vapen, dynamiten. Och det här innebar ju en PR-framgång, kan man säga, för dynamiten. För nu blev dynamiten ett ord på allas läppar.
Nu väntar ett gigantiskt kändisskap. Och pengar. Mycket pengar. Snart vet alla vem dynamitens fader Alfred Nobel är. Men uppståndelsen och rikedomarna är inte odelat goda. För nu börjar hundratals brev droppa in till Alfreds kontor. Många av dem bär på tråkiga besked. Som att Alfred är involverad i diverse rättsliga tvister om alla möjliga tillstånd. Som såklart krävs för att driva ett stort internationellt företag. Och inte minst en uppsjö av konflikter om olika patent. Något som suger både energin och livslusten ur Alfred. Och än tyngre blir tillvaron när pappa Emanuel går ur tiden. Alfred sörjer och allt han vill är att bli lämnad i fred. Men han har också börjat längta efter något annat. En trygg och fast punkt utanför fabriker, mötesrum och skumpande tågvagnar. För med en verksamhet utspridd över snart sagt hela Europa är Alfred ständigt på resande fot. Så ofta att han har börjat hata att åka tåg. Eller rullande fängelser, som han själv kallar dem. Och nu har han bestämt sig. Det är dags att äntligen slå sig ner någonstans och lägga lite av alla pengar på sig själv. De stora avenyerna löper som långa, breda sträck genom stadskärnan. På trottoarer, i de grönskande parkerna och på de överfyllda kaféerna myllrar det av folk. Bland dem skymtar gräddan av Europas intellektuella kulturelit. För på 1800-talet är det här alla som vill vara något ska vara. I Paris. Det är faktiskt inte första gången Alfred är här. Redan som 17-åring reste han hit ensam för att plugga. Då var Paris ett enda stort gytter av vindlande trånga gator, stinkande gränder och ett evinnerligt larm från en kaotisk stad. Men nu har den, precis som Alfred, vuxit upp och fått ett mer välpolerat yttre. Och här, inte långt från Triumfbågen, ligger det. Alfred Nobels praktfulla nya hem.
Det här är ett anslående hus, 4 våningar högt, som han inreder med det bästa staden kan erbjuda av arkitekter. Och där finns en vinterträdgård. Han bygger på gården ett eget laboratorium mitt i stan, oförsiktig som han är. Och det är helt enkelt en bostad för en förnäm, rik parisare, kan man säga.
Rum efter rum utsmyckas smakfullt och noggrant. Men utöver inredningen ekar rummen tomma. Ett faktum Alfred Nobel bestämt sig för att ändra på.
Avenue Malakoff, Paris, 1875. Alfred blänger på den stora högen som börjar torna upp sig på skrivbordet. Brev efter brev efter brev. De verkar aldrig ta slut. Han skrockar håglöst för sig själv och blickar ut i rummet. Om man ändå bara kunde dela denna växande leda, denna outhärdliga frustration med någon. Men över det prydliga kontoret, ja, hela huset, är han ensam herre. Något måste göras. Alfred drar efter andan, rafsar ivrigt undan den stora brevhögen och rotar fram en penna ur byrålådan. Med snirkliga bokstäver präntar han ner sitt nästa verk. En förmögen, högt bildad äldre herre söker språkkunnig dam av mogen ålder som sekreterare och husföreståndarinna. Alfred försluter brevet och hastar iväg mot närmaste brevlåda. Om man skyndar sig hinner den kanske komma i tryck redan i övermorgon.
Det låter som att det är en sekreterare han söker. Breven som dimper ner i lådan sorterar ju inte sig själva. Men kanske letar han också efter mer än bara en flink tjej som ska få ordning på posten. Han har till och med döpt ett av sina gemak till Chambre de Madame, fruns rum, och kompletterat det med en barnstol. Detaljer som skvallrar om det Alfred uppenbarligen drömmer om. En egen familj. Och han får svar på sin annons av en Berta Kinski. En beläst dam med ett blixtrande intellekt. Raka motsatsen till tidens konservativa ideal som säger att kvinnor helst ska vara söta, smått naiva smycken på sina bildade makars armar. Men den okonventionella Berta har allt Alfred söker.
Alfred Nobel beundrade intellektuella kvinnor. Läser man vad han skriver då på sin kammare, vad han drömmer om för kvinna, så är det en kvinna som inte bara är ett vackert ansikte utan som har potential att bli en själsfrände.
Berta är som klippt och skuren för rollen som sekreterare. Och för Alfred. För han blir förälskad. Men när han samlar mod till sig och försiktigt ställer frågan om Bertas hjärta är ledigt, får han sina förhoppningar krossade. För ledig, det är hon inte. Hon är redan kär i någon annan. Och Alfred blir knäckt. Men bandet mellan dem kommer överleva besvikelsen. För även långt efter att hon gift sig och blivit Berta von Suttner kommer hon och Alfred hålla kvar vid varann via brev. Det som inte blev kärlek kommer istället ta formen av en djup vänskap som kommer bli viktig för Alfred. Och det är inte bara han som kommer skriva in sig i historieböckerna. Det ska också Berta von Suttner göra. Men jakten på fru Nobel är inte över. Och det dröjer inte länge innan han träffar någon som lappar ihop hans krossade hjärta. Hur det går till kan vi inte säga säkert. Kanske är det som det ibland beskrivs, som i en småsmetig romkom. Att blickar möts och ljuv musik uppstår när Alfred köper blommor i hennes lilla butik i en pittoresk by utanför Wien. Eller så träffas de på det mer klassiska sättet, genom bekanta. Men träffas gör de, Alfred och hans nya flamma, Sophie Hess. Och tycke verkar uppstå, även om Sophie är något yngre än Alfred. Eller rättare sagt, rätt mycket yngre.
Sophie Hess är en österrikisk kvinna som är 18 år yngre än Alfred Nobel och omkring 25 eller 26 år gammal när de träffas. Hon har ju inte alls samma intellektuella ambitioner som Berta Kinsky, snarare tvärtom skulle jag vilja hävda. Och hon är också väldigt intresserad av det flärdfulla liv som en relation med Alfred Nobel kan bibringa. Sophie Hess hade haft en ganska svår uppväxt. Hon hade inte fått gå i skola så mycket utan från väldigt unga år fått klara sig själv.
Alfred öser pengar över Sophie och ordnar en flådig våning nära hans hus i Paris där hon flyttar in. Men det som börjat i en eventuell blixtförälskelse utvecklas inte till något harmoniskt förhållande.
Relationen mellan Alfred Nobel och Sophie Hess blir väldigt stormig. Hon är ju mest intresserad av det här flärdfulla livet. Hon reser runt på kurorter på Alfreds bekostnad. Och det gör han ju med glatt hjärta, för han är förtjust i henne, det är alldeles uppenbart. Men till slut går det för långt. Det gräver stora hål i Alfred Nobels plånbok.
Men att Sophie är lite av en slösmaja är inte det enda som ställer till med oreda i den här relationen. Alfred har också mer osympatiska sidor. Ena stunden är han översvallande kärleksfull och i nästa mästrande och nedlåtande. Och så där håller det på. Kanske kan man sammanfatta det med relationsstatus komplicerad. Och extra knepigt blir det när Alfred ryktesvägen får höra att Sophie också träffar andra. Men precis som Berta ska hon stanna kvar länge i Alfreds liv. Och i slutändan kommer Sophie tjäna mest på relationen. Till och med efter Alfreds död. Medan kärleksaffärerna går upp och ner går de faktiska affärerna stadigt framåt. Alfred lanserar flera nya explosiva uppfinningar. Bland annat ballastiten, ett slags rökfritt krut. Och pengarna från dynamiten fortsätter att strömma in. Men på senare tid har hans succéuppfinning hamnat i händer som Alfred nog inte räknat med. Händer som när vi kommer fram till 1880-talet börjar kasta mörka skuggor över Alfred Nobels rykte. För dynamiten används inte längre bara för att smula sönder berg, utan också människor. 1880-talets Europa är en stökig politisk plats, där våldet är ständigt närvarande. Runt om på kontinenten finns de som vill störta gamla samhällskonventioner och bygga något nytt ur ruinerna. Och de skyr inga medel. I Ryssland mördas tsar Alexander i ett horribelt attentat, sprängd i bitar av Alfred Nobels dynamit. Och listan över liknande dåd blir snabbt längre. Återigen pekas Alfred ut som en samhällsfara. En handelsresande i död. Precis hur illa det är ställt med hans nedsolkade renommé blir han snart varse. För 1888 dör hans äldsta bror Ludvig. Än en gång tvingas Alfred förbereda sig på att begrava en förlorad familjemedlem. Och den sorgtyngda uppgiften blir inte lättare av det som står att läsa i tidningen dagen efter Ludvigs död. I sin iver att vara snabba med nyheten om dödsfallet i familjen Nobel har den franska jättetidningen Le Figaro gjort en rejäl tabbe. De har blandat ihop bröderna och basunerar ut att det är Alfred som har gått bort. Och det är inga trevliga ord som står i runorna.
En man som endast med stor svårighet kommer kunna betraktas som en mänsklighetens välgörare avled igår. Det är herr Nobel, dynamitens uppfinnare.
Hur Alfred reagerar på den syrliga recensionen vet vi inte. Men kanske kompenseras hans eventuella bestörtning av alla de sörjande vänner som dyker upp vid hans hus för att hedra hans minne. Och som lättare kan vandra därifrån när de inser att Alfred inte alls är död. Men en sak står klar. Den närmaste kretsen kring Alfred Nobel krymper. För året efter att Ludvig gått bort vandrar mamma Andrietta samma väg. I den kaotiska relationen med Sofie finner Alfred ingen trygg axel att gråta mot. Tur då att han åtminstone har sin vän Berta. Eller ja, i ärlighetens namn har han varit dålig på att höra av sig till henne den senaste tiden. Men år 1889 dimper ett paket ner i Alfreds brevlåda som sätter fart på korrespondensen igen. För nu är det Berta von Suttners tur att låta en alldeles egen bomb brisera.
Nu kommer då boken Ned med vapnen som ska bli en storsäljare. En roman som handlar om en kvinna som dras med av krigsentusiasm under konflikten mellan Tyskland och Danmark. Men sen successivt inser hur fel kriget är. Och istället blir en antimilitarist.
Ned med vapnen är en pacifistisk, radikal roman som väcker enorm debatt och placerar Berta von Suttner i centrum för den framväxande internationella fredsrörelsen. Och Alfred är en av dem som tar intryck av hennes ord och tankar. Berta har väckt något inuti honom. Något drastiskt som kommer lämna ett kraftfullt avtryck på eftervärlden. Hösten år 1890 har Alfred Nobel hunnit fylla 57. Men han mår inte bra. Hälsan fortsätter att spöka. Han har ingen fru, ingen egen familj och plågas av en allt starkare oro för det han verkligen fruktar. Att dö ensam. Och hemma i Frankrike pågår något som spär på hans nedstämdhet. Alfred Nobel är anklagad för ett allvarligt brott som, om han döms, kan betyda slutet för hans karriär. Spioneri. För den franska staten knåpar också på ett rökfritt krut. Inte alls olikt det Alfred lanserade för något år sedan. Så nu har man fått för sig att Alfred helt enkelt snott sin uppfinning från fransoserna. Och runt hans hus och labb sniffar säkerhetspolisen runt efter ledtrådar. Som om inte det vore nog så har Sofie gått och blivit gravid med en annan man. Allt det här blir för mycket för den redan modfällda Alfred. Här behövs en drastisk förändring och förflyttning.
Sanremo, Italien, 1891. Det mullrar som åska och återigen skallrar fönsterrutorna i husen som klänger sig fast längs de branta bergssidorna. En efter en ekar de kraftiga explosionerna ut över det liguriska havet. Men tystnaden som följer fylls snart av muttrandet från grannarna runt omkring. I veckor har de beklagat sig över den nyinflyttade svensken och hans vådliga sysselsättning. Men Alfred är döv för klagosången. Och han har varit noggrann. Alla tillstånd är på plats och hans paradis skulpterat in i minsta detalj. Det ståtliga huset blickar ut över den praktfulla parken och badhuset, dekorerat med den vackraste marmor. Och längst nere, vid det turkosa, salta vattenbrynet, sticker den ut. Alfreds monument. En specialritad brygga av järn, tung och tålig nog att bära alla hans idéer. Nöjt lutar han sig tillbaka, känner den varma brisen dansa över kinden. Och så ger han tecknet. Klart för sprängning. Och från bryggan väller ännu ett dån ut över nejden.
Ja, efter allt stök har Alfred Nobel rört sig mot sydligare, förhoppningsvis mer vänligt inställda breddgrader. Men vi kan nog anta att han inte är någon önskegranne. För på den där järnbryggan nedanför villan provspränger Alfred gladeligen både nymodigt krut och andra bomber. Men oavsett vad Sanremo-borna tycker om hans sprängglada förehavanden så gör flytten den snart 60-åriga Alfred gott. Det varma vädret får hans krämpor att stilla sig. Och att lägga sig sådär 100 mil mellan sig och de där franska spionanklagelserna gör livet lite lättare att leva. Men medan Alfred hittar ljus i tillvaron vid den vackra Medelhavskusten breder ett kompakt mörker ut sig på annat håll. Den sprids ur smutsigt vatten, orsakar svåra diarréer och kan ta livet av den som har otur på bara några timmar. Koleran. I början av 1890-talet har den lilla bakterien spritt sig från Indien med hjälp av smittade resenärer ombord på de tåg som Alfred själv börjat avsky. Och 1892 sätter den sina klor i Ryssland, som lamslås fullständigt. Över 300 000 ryssar dukar under och hela Europa darrar av rädsla för att man kanske står näst på tur. Alfred är också oroad och börjar fundera på vad man skulle kunna göra för att sätta stopp för den galopperande smittan.
Är det inte så, tänker Alfred Nobel, att man borde se på den där typen av smittspridning ungefär som man ser på bränder? Det vill säga, om man kan kväva dem i sin linda innan de har hunnit få fäste och börja sprida sig, så kanske man löser problemet. Och då skriver han i ett brev till en vän att han skulle vilja instifta ett internationellt pris till den som upptäcker en smitta så tidigt att den snabbt kan isoleras och bekämpas. Och det är faktiskt första gången han nämner tanken på ett pris.
Alfreds tanke om att hylla den som kommer på ett sätt att förhindra smittor som kolera stannar än så länge vid just det. En tanke. Men ett frö är sått om att man kanske borde ge ett pris till anmärkningsvärda medicinska och vetenskapliga bedrifter. Och det fröet kommer slå rot och i framtiden sätta både Alfred och Sverige på kartan. För evigt. När Alfred Nobel fick upp ögonen för nitroglycerinet för snart 40 år sedan hade han aldrig kunnat förutspå vad det var starten på. Han har sedan dess blivit en av världens mest framgångsrika affärsmän, förmögen som få och beundrad av en hel kontinent. Efter mycket om och men och få konkreta bevis bestämmer sig fransoserna för att släppa det där påstådda spioneriet. Men Alfred har ändå börjat inse att han behöver hjälp. Att ensam styra den världsomspännande skuta som hans företag har blivit, det mäktar han inte med. Så han ser till att skaffa sig en assistent. En ung stockholmare vid namn Ragnar Solman. Ett val som ska visa sig bli en fullträff. För i Ragnar ska den något tillknäppta Alfred få mer än bara en kompetent kollega.
Ragnar Solman är en 23-årig kemist som har arbetat faktiskt både i Vinterviken och på en sprängämnesfabrik i USA. Så han har ju sysslat med sprängämnen då. Och Alfred anställer honom på rekommendation av en vän. Och Ragnar Solman kommer att arbeta med honom sen i Sanremo framförallt under flera år. Och Alfred Nobel blir oerhört förtjust i Ragnar Solman. Han kallar honom faktiskt vid något tillfälle för en av mina få älsklingsmänniskor.
Ragnar är inte lika himla stormande hänförd av sin arbetsgivare. Åtminstone inte till en början. Alfred är svårläst och kan brusa upp i tid och otid. Men att han har förtroende för sin unga nyanställning är tydligt. För snart får Ragnar Solman ett viktigt uppdrag. Att basa över den skjutbana Alfred har införskaffat hemma i Sverige. I själva verket är skjutbanan en inte så liten vapenfabrik i Värmland, mer känd under namnet Bofors. Kanske går det att förnimma ett spår av hemlängtan i affären. För Alfred verkar ha det toppen de gånger han reser hem till Sverige. Där får han mer tid att umgås med sina brorsbarn. Relationer han odlar med allt större omsorg ju äldre han blir. Måhända passar han på medan tid finns. För den ständigt krassliga Alfred börjar kanske ana att hans tid här på jorden är utmätt. Och det är den. När november år 1896 går mot sitt slut reser den 63-årige Alfred tillbaka till Sanremo. Väl där verkar han må ovanligt bra. Han som haft en del krångel med hjärtat är rent av piggare och gladare än vanligt. Men vitaliteten blir kortvarig. Den 8 december får Alfred en stroke som gör honom förlamad. Ett brådskande meddelande går ut till både Ragnar och brorsbarnen som alla sätter av i ilfart mot Italien. Alla förstår att Alfred inte har lång tid kvar. Men ingen av dem hinner fram. 2 dagar senare dör Alfred Nobel, omgiven av ingen mer än sitt tjänstefolk. Precis det ensamma slut han så länge har fasat för. Sorgen tynger inte bara de få som stod Alfred Nobel nära, utan också allmänheten. När han förs till sin sista vila i Stockholm den 29 december är uppslutningen enorm. Storkyrkans sal badar i de många ljuskronornas sken och är fylld till bredden av besökare, blommor och kondolianser från världens alla hörn. Prästen förkunnar att ett av vårt lands största söner är borta. I en kortege ledd av ridande fackelbärare förs sedan kistan till Norra kyrkogården där Alfred Nobels sista och något överraskande önskan ska uppfyllas.
Det var ju så att Alfred Nobel, precis som hans far faktiskt, var rädd för att bli levande begravd. Det var någon slags fix idé de hade. Och han skriver i sitt testamente att han vill att pulsådrorna ska skäras upp bland annat och att han ska kremeras.
Alfred Nobel är död. Men kvar står världen med en fråga som alla vill ha svar på. Vem ska ärva hans enorma förmögenhet? För rik är han. Allt som allt runt ett par miljarder kronor i dagens penningvärde. Och Alfred har noggrant skrivit ner precis hur han vill att varenda krona ska fördelas i sitt testamente. Som öppnas den 30 december. Och innehållet ska visa sig vara verkligt sprängstoff. De har knappt hunnit hämta andan de senaste dagarna. I Sanremo har allt gått i ett och frågetecknen och återvändsgränderna har varit många. Men nu ligger det äntligen här. Det är dokument som legat gömt i ett bankfack i Stockholm. Alfred Nobels sista vilja. Noga studerar man den siliga handstilen, noteringarna och anteckningarna som sträcker sig långt ut i marginalerna. Och där står de. Brorsbarnen, släktingarna, bekanta, gamla tjänare och trädgårdsmästare. Alla som ska få del av Alfreds förmögenhet. Men när de namngivna arvtagarna är avbockade kommer något annat. Ett besynnerligt parti som får betraktarna att stanna upp. De kan inte riktigt ta in vad de läser. För Alfred Nobel vill att resten av pengarna ska gå till ett pris.
Över hela min återstående realiserbara förmögenhet ska utgöra en fond vars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt de som under det gångna året gjort mänskligheten största nytta. En del tillfaller den som inom fysikens område gjort den viktigaste upptäckten. En tillfaller den som gjort den viktigaste kemiska upptäckten eller förbättringen. En del den som gjort den viktigaste upptäckten inom fysiologins eller medicinens domän. En del, den som i litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning. Och en del, åt den som verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser.
Ja, familjen ärver bara en bråkdel av den ofattbara rikedomen. Resten har Alfred reserverat åt en större sak. Ett pris som ska främja mänskligheten. Och det beslutet är närmast revolutionärt.
Man räknar ju snabbt ut att det här är ju det motsvarar 20 års löner för en genomsnittlig professor. Och den prissumma då som Alfred har tänkt sig, eller som man får fram när man gör beräknar på hans förmögenhet, är ju blir dubbelt så stor som Franska vetenskapsakademins årliga totala prissumma. Och det är det ena, att det är så stort. Världen känner inget så stort pris vid den här tiden. Men också att det är internationellt. Att Alfred Nobel inte bara tänker belöna svenska forskare och författare och fredsaktivister. Och det här gör ju att det blir en internationell nyhet som omskrivs till exempel i Le Figaro, som nu plötsligt skriver om Alfred Nobel i helt andra termer.
Hela världen är förbluffad. Inte minst Ragnar Solman. För när man sprättar upp kuvertet den där decemberdagen står det uttryckligen att Ragnar är en av två exekutörer till det uppseendeväckande testamentet. Och alltså ska se till att Alfred får som han vill.
Han blir ju häpen. Han är ju bara 26 år gammal. Han kan ingen juridik. Han är ju sprängämneskemist. Så jag tror att det är med skräckblandad förtjusning som Ragnar Solman tar sig an det här uppdraget. Men det är klart att det säger ju en del om Alfred Nobels förtroende för Ragnar Solman.
Det är ingen enkel uppgift som landat i Ragnars knä. För testamentet rör upp en våldsam storm vars vågor väller in från alla håll. Hemifrån Sverige hörs upprörda röster som ifrågasätter att priserna ska kunna tilldelas folk från andra länder. Andra gormar över att Alfred förlagt fredspriset hos unionspartnern Norge. Kung Oscar II är en av de mest högljudda och menar att Alfred låtit sig förledas av fredsfantaster och fruntimmer. Men den kanske mest utdragna och såriga delen av konflikten är den som uppstår mellan Alfreds vilja och hans älskade brorsbarn.
Vad familjen framförallt vill göra är ju att ogiltigt förklara testamentet på formella grunder. De ser det som en väg att rädda mer större del av förmögenheten till sig själva. De understryker hela tiden dock att de tänker respektera farbroderns sista vilja. Men de anser att priset är alldeles för stort. Att man borde kunna begränsa det, att det vore rimligt att begränsa det så att en större del av förmögenhet tillfaller de efterlevande.
Men till slut blir det precis som Alfred ville. Med ett undantag. För Sofie Hess, Alfreds gamla tjej, hör plötsligt av sig. I testamentet har hon redan rätt till en ordentlig slant. Men Sofie hintar om att hon har en hel hög med brev i sin ägo. Saftig romantisk korrespondens mellan henne och Alfred som hon är beredd att publicera. Om hon inte får lite mer pengar förstås. Så för att ducka alla eventuella rubriker hamnar ytterligare 1 miljon i hennes fickor. År 1901 har Alfred Nobel varit död i 5 år. Men den 10 december återuppstår han, när de första Nobelprisen delas ut. Grundarna av Röda Korset och fysikern Wilhelm Röntgen är några av premiärpristagarna. Och 4 år senare, år 1905, går det kanske att höra ett litet hurra från Nobels viloplats där borta på Norra kyrkogården. För då går priset till en person som Alfred beundrade. Hans kära vän, Bertha von Suttner, får som första kvinna Nobels fredspris för hennes livslånga kamp mot våld och krig. Trots käbblet kring testamentet, de ibland djupt ifrågasatta pristagarna och de senaste årens skandaler, är det inget tvivel om att Nobelpriset än idag tronar högt över alla andra utmärkelser. Precis som Alfred Nobel hoppades.
Jag tror ju att Alfred Nobel hade varit ganska nöjd med hur Nobelpriset varje år förmår att sätta vetenskapen i centrum och fredskampen i centrum. Och det är ju inte så att Nobelpriset är det världens ekonomiskt sett största pris längre, men när det gäller statusen så är det ju fortfarande oöverträffat. Sen tror jag möjligen han hade varit besviken över den sneda könsfördelningen. Jag brukar ju kalla honom för en mycket tidig feminist. Och han skriver ju också om kvinnan som, han nämner i något brev till sina bröder att han tror att kvinnor är begåvade än oss män. Så där, om man hade fått se fördelningen mellan könen i Nobelpris under 1900-talet framförallt, så hade han varit väldigt besviken.
Att Alfred Nobel satte sitt önskade avtryck går inte att förneka. Men de privata framgångarna och mycket av det han längtade efter lyckades han aldrig nå. Den stora kärleken, den egna familjen och drömmarna om ett skrivande kreativt liv fick stå åt sidan för vetenskapen och den högtflygande karriären.
Han var ju en person som levde väldigt mycket vid sidan av det liv han drömde om. Det gällde ju inte bara vad han ägnade sig åt yrkesmässigt. Som jag ser det hade han aldrig börjat med sprängämnen om det inte var för att hans fars desperata ekonomiska situation, att han behövde hjälp. Han hade ju själv verkat helt andra planer för sig själv som han aldrig riktigt lyckas förverkliga.
En viss guldkant verkar ändå hans liv ha fått mot slutet, när relationen med brorsbarnen växte sig både varm och stark. Men även för dem framstod Alfred ofta som en gåtfull man. Och för oss på utsidan är han ännu svårare att få grepp om. För Alfred Nobel var på många sätt en levande paradox.
Bara detta att han faktiskt då engagerar sig för freden i Europa samtidigt som han faktiskt fortsätter utveckla vapen och köper en kanonfabrik i Sverige och bygger nya fabriker och nya projekt som handlar om sprängämnen. Jag brukar säga att man ska se Alfred Nobel framför sig, så på ett stort mingelparty så står han ganska tyst i ett hörn. Han är liksom inget salongslejon. Men däremot beskrivs det ju att hur han vid en lite mindre middag kan fullständigt dominera samtalet och kasta sig mellan språken och vara oerhört spirituell. Så han kan ge ett blygt intryck, men samtidigt ett väldigt socialt intryck. Så att han är en fascinerande person.
Men en sak står ut där mycket annat är höllt i dunkel. Hans envishet. För genom sorg, förödande förluster och stundtals svidande svartmåleri arbetade han vidare. Och det betalade sig. Alfred Nobels ära och berömmelse kommer få svenskar någonsin att kunna mäta sig med. En ära och berömmelse han varje höst, år efter år, fortsätter att dela med sig av. Från andra sidan graven.
Du har hört P3 Historia. Av och med Elina Pärdal, Mårten Andersson, Viktor Bergdahl och Sardas Rad.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.